till möte och vi började förra onsdagen, fortsatte i söndags med ämnet att vara en efterföljare till Jesus. Och tänkte dela bara en vers idag som handlar om efterföljelse och som handlar om korset. Och det är från Lukas 9. Och vers 23. Lukas 9, vers 23. Herre, vi ber att du välsignar dessa tankar i ditt dyra namn. Amen. Sedan sade han till alla: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. De här orden skrevs för snart 2000 år sedan. Och vi ser här att de föregicks, nu läste vi inte det, av Petrus bekännelse. Han bekände att Jesus var Messias. Och sen följer nu Jesus upp det här då med att säga att en efterföljare ska ta upp sitt kors dagligen. Och om vi tittar på den här versen så ser vi först här att det står att om någon vill följa mig. Om någon vill. Där börjar allting egentligen. Om vi vill. Det finns de inom kristenheten som tonar ner viljans betydelse. Kanske i frälsningen men också i helgelsen. Och det är intressant att se att för mig så kanske inte det faktum att Gud skulle utvälja några till att bli frälsta och helgade och så vidare utanför deras egen vilja. Jag ser inte hur det förhärligar Gud. Men människan föll därför att Satan ingöt i människors hjärtan att en lögn om att Gud inte är den som man själv har sagt att han är. Den som man har uppenbarat sig för människorna, Adam och Eva. Utan han är någon annan. Och de köpte hans lögn. Och med sin fria vilja så valde de bort Gud och mänskligheten i dem och genom dem föll. Men på samma sätt har nu den andra Adam kommit. På samma sätt så kommer nu i Johannes 1:18 så står det att Jesus kom och han kom med sanningen och nåden. Så han har kommit in i den här världen och visat denna världen fadern är. Och genom hans nedlagda liv, genom hans offerdöd på korset så kan vi nu igen förstå och se vem Gud verkligen är. Vad hans karaktär och natur är, vad hans inställning till oss är. Nämligen en inställning av kärlek till oss. Därför att det är det här nedlagda livet. Att han verkligen kom in i denna värld. Gav sitt liv för oss. Utgöt sitt blod. Detta i sig bevisar att Gud är för oss och inte emot oss. Och nu när vi då väljer evangelium. Då förhärligas Gud på samma arena. Nämligen den fria viljans arena. Där mänskligheten till synes blev besegrad. Därför att vi valde synden, vi valde oberoendet, vi valde bort Gud. Men nu väljer vi igen Jesus Kristus, vi väljer frälsningen, vi väljer Gud, vi väljer återupprättandet och beroendet av honom. Och detta är en viljesak. Alltså, jag måste säga, vill jag vara en lärjunge, vill jag vara en efterföljare av honom. Och det är så underbart att se när Guds vilja tar över vår vilja. Och det är ingenting som händer över en natt. Verkligen inte. Vi vet allihopa som har varit troende en tid att det här tar sin tid. Jag har det här lilla ficktestamentet som finns Och jag vet inte om någon av er har läst det där, men det finns så härliga vittnesbörd där liksom, om människor som har kommit till tro från alla tänkbara olika bakgrunder. Och det är underbart att läsa om frälsningen, men sen vet vi att det slutar inte där, utan sen börjar den här otroliga vandringen med honom. Och i början så är vi naturligtvis helt och hållet inställda på vårt eget liv, och allt vi vill är egentligen att Gud bara ska komma in och välsigna våra planer. Men det är inte så det fungerar. Gud vill uppenbara sin vilja för oss, och allt eftersom vi lär känna honom och vem han är, hans karaktär och natur, så låter vi också hans vilja bli vår vilja. Och många gånger tänker vi inte ens på det, men om vi hör någon annan kanske som har känt oss under en lång tid, så märker de säkert att någonting händer. Det är mindre av oss och mer av honom, precis som Johannes döparen sa i Johannes 1:29. Nej, förlåt mig inte där, men det sa han, ser Guds lamm som borttager världens synd. Men han sa också att jag måste bli större. Förlåt mig, jag måste bli mindre och han måste bli större. Har det helt fel. Men om någon vill, där börjar allting. Gud visar inte bort någon som vill följa honom. Ibland så tycker man liksom att Gud är exklusiv. Han utvalde lärjungarna, och bland lärjungarna så var det bara tre som fick följa med upp på uppenbarelseberget. Men jag är helt övertygad om att det handlar inte om att Gud är exklusiv eller att han har anseende till person, för det står att han inte har det i Romarbrevet 2:11, utan vad det handlar om, det är det som begränsar oss från att lära känna honom, det är vår egen hunger. Så länge vi är hungriga och törstiga efter honom, då visar han inte bort oss. Och jag säger lite skämtsamt, men om hela den dåvarande världen som fanns hade varit tillräckligt hungriga, så hade han låtit samtliga följa med upp på förklaringsberget. Men det är just att vi tänker alltid att Gud är så exklusiv, han låter bara vissa. Men vi drar nära honom, då drar han nära oss i Jakob 4. Och om vi söker honom av hela vårt hjärta, då ska han låta sig finnas. Och det är intressant, för det står faktiskt om vi söker honom av hela vårt hjärta. Så om någon vill följa mig, den andra frasen här, eller andra punkten, om någon vill följa mig, och följa mig här i grekiska, eller det här ordet här, det är egentligen att följa på en rak linje. Alltså att man ställer in sig i ledet helt enkelt efter honom. Och jag vet inte, heter det follow the leader på engelska, men på svenska säger man följa John, en lek. Någon är ledaren och sen ska man göra precis som ledaren. Ledaren hoppar jämfota, då hoppar alla jämfota och så vidare. Och jag tänkte just på liksom vem brukade vara ledaren? Vem var det man skulle följa? Jo, det var oftast den vars trädgård eller hem man lekte i. Och på det sättet tänkte jag liksom hur vi är i denna värld som har sålts av Adam till att vara under Satans herravälde. I andra Korinthierbrevet 4:4 står det att Satan är denna världens gud. Men när vi sen tar oss fram till Uppenbarelsebokens 5:e kapitel, så ser vi hur Jesus är i himmelen och ingen kan öppna bokrullen, men lammet som är värdigt kan öppna bokrullen. Och många teologer tror att denna bokrulle är äganderätten till denna värld, att Jesus alltså har köpt tillbaks rätten som den första Adam sålde, och världen kom under Satans grepp. Nu har Jesus köpt tillbaks den, så den här världen, även om den fortfarande är under Satans domän, så är vi som är friköpta och tillhör Kristus, vi vet att vi bara väntar på den dagen, och den kan vara mycket mycket nära, då han kommer tillbaks och etablerar synligt sitt rike. Hans rike är redan etablerat i våra hjärtan, och den agent som så att säga styr det här. Jesus är i himmelen med den helige ande. Den helige ande är i våra hjärtan. Och han regerar och styr vårt liv om vi låter honom göra det. Så vi kan följa honom. Vi kan följa honom på linje. Vi gör vad han gör. Och jag tycker alltid det är så befriande just det här att vara en efterföljare. Därför att när vi vaknar upp på morgnarna, vad vet vi om hur vi ska leva det här livet? Men om vi ser en, nämligen Jesus Kristus, som har redan gått denna väg fram. Han har vandrat trons väg i brevbrevet. Ja, då kan också vi göra det och bara följa honom. Och också följa dem som kanske har följt honom lite längre. Så vi, om någon vill följa mig, då ska han, den tredje frasen här, eller tredje punkten, förneka sig själv. Och det här är så totalt tvärt emot vad den mänskliga naturen vill. Den mänskliga naturen vill framhäva, upphäva sig själv. Och den värld vi lever i idag, som å ena sidan vill låtsas vara en lojal värld och en förstående värld och en ansvarstagande värld. Men det är bara liksom ytligt på något sätt. Därför att under de här ytliga fraserna som vi hör väldigt mycket om, så finns det ett helt annat budskap. Och det är att du är Gud. Det är du som gäller. Det är du och internet liksom. Det är du och din mobiltelefon och det är du och dina weekendresor och det är du och dina vänner och det är du och allting liksom. Det är det som gäller. Förneka inte dig själv. Bejaka dig själv. Man hör ofta det här liksom. Gör det här, det förtjänar du. Men han säger förneka er själva. Och det är inte det att vi liksom ska trycka ner oss själva på ett felaktigt sätt. Gud vill naturligtvis ge oss ett andligt självförtroende i Kristus. Men fariseerna, de vill inte förneka sig själva. De hade en fasad av andlighet på utsidan. Men i Matteus 23 och vers 27 så står det att på insidan så var de fulla av de dödas ben. Den var som en grav liksom. Man tänker hur man öppnar upp och där finns liksom det här döda. Så var deras inre. De var inte födda på nytt. Så allt som fanns bakom den här uppputsade fasaden, det var liksom bara en fallen natur som de hade gjort religiös. Och han säger liksom, det är inte vad självförnekelse handlar om. Därför att förneka sig själv, det är inte att förneka sig själv de kroppsliga eller mänskliga behov som finns, som att äta och sova eller vad det kan vara, utan det handlar om att bejaka det faktum att i mig finns eller bor ingenting gott som i det naturliga, som det står i Romarbrevet 7:18, men och att samtidigt bejaka att jag är en ny skapelse i Jesus Kristus. Och Jesus måste ha företräde på alla områden i vårt liv i Kolosserbrevet 1:18. Och det betyder inte att det kristna livet är tråkigt och man lever i någon slags falsk ödmjukhet. Inte alls. Men det handlar om att vi ger all ära till Gud. Vi inser och förstår och lever helt och hållet i den nya skapelsen. Och vi vet att köttet är inte till någon nytta. Det ligger bara i strid med anden, som det står i Galaterbrevet 5. Men sen står det här, fjärde punkten, att varje dag ta upp sitt kors. Varje dag. Det är väl en sak om man skulle göra det en gång. Men det står varje dag. Och som vi alla känner till så var korset en grym avrättningsmetod. En plats att dö. Och vi vet att det finns människor som har försökt sig på att korsfästa sig, bokstavligen talat, och man har olika tankar om vad det är. Men faktum är att korsfästelsen har redan ägt rum en gång för alla. Jesus Kristus gjorde det för oss. Det var vad vi förtjänade. Men han tog vår plats. Så korsfästelsen på det sättet behöver inte äga rum igen. Utan vad det handlar om nu, det är att vi identifierar oss med det. I Romarbrevet 6:11 står det att vi ska hela tiden inse att vi är döda med honom. Liksom mentalt, varje dag, så måste vi säga att okej, jag är död. Den gamla människan är död med honom. Och jag är nu en ny skapelse i Jesus Kristus. Och när jag inser det och bekänner detta, då kan Gud fylla mig med sin ande i Efesierbrevet 5:18. Och jag kan manifestera honom i detta livet. Och så det är inte bara vid ett tillfälle, utan det är någonting som sker dagligen. Vi dör till oss själva. Och vi dör till att vara, eller vi, förlåt mig, vi blir beroende av honom på det sättet. Och jag tänkte på hur många tillfällen det finns att ta upp sitt kors. Tanja och jag träffades igår kväll. Vi hade haft så att säga en full dag, båda två, med mycket olika händelser, och vi satt en liten stund och samtalade och utbytte tankar. Och det var så intressant, och Esra och jag var med Jake på en restaurang, och jag vet inte hur mycket som du märkte av det, men personen som visade oss till bords var något otroligt fräck i munnen, och ni hörde inte allt, för han sa ytterligare saker sen. Och jag bara, jag var vid ett tillfälle, jag bara sa, vet du, jag accepterar inte vad du säger. Du kan inte prata så inför mig. Och han blev väldigt spak. Därför att han tänkte, aha, nu kanske han går till chefen, jag får sparken. Så han ändrade inställning och attityd direkt. Men det var så intressant att se att liksom, min poäng är inte att straffa honom för att han råkade göra så. Jag menar, han är en människa i världen, men jag var tvungen att säga stopp. Så sedan var vi jättevänliga och jättetrevliga, och han på något sätt var så förvånad över att liksom, det var ingenting som fastnade. Det var bara att jag tänkte just på det liksom, att vår tunga. Samtalade med en annan person, en kristen person, och på telefonen, och den här personen liksom, förmodligen helt oanande, säger någonting som inte var bra. Och jag är helt säker på att de inte visste och förstod vad de sa, men ändå tänkte jag liksom, atmosfären kan plocka upp saker och ting och på något sätt liksom bruka vår tunga. Och Tina hade samma vittnesbörd, hade varit iväg på ett möte i ett sammanhang, och det var så genomsyrat av negativitet. Där hon också kände sig absolut nödgad att liksom sätta ner foten och säga att jag accepterar inte det här. Jag går ut härifrån liksom. Vi kan inte prata om människor på det här sättet om de inte själva är närvarande. Och vi kan säga samma sak till dem och de kan försvara sig och så vidare. Och jag tänkte just på det här liksom, att tungans makt i Jakob 3, det är helt ofattbart. Och det är så underbart att få leva det andefyllda livet. Och ni vet vad vi menar med ett andefyllt liv. Vi tänker inte de här termerna som att den heliga ande fyller oss på något konstigt sätt och vi blir helt tokiga. Utan vi tänker i termer som att andeuppfyllelse är att Guds ande kontrollerar oss. Kontrollerar våra tankar, kontrollerar vår tunga, vårt tal, våra handlingar. Och det är så underbart liksom, därför att när vi är fyllda med Guds ande, när vi har urskiljning i Guds rike, då sker det saker. Alltså var vi än går fram så vidrör vi människor. Var vi än går fram så har vi ett inflytande som vi talade om i söndags. Vi har ett inflytande. Och vi kanske inte tänker det liksom. Jag kanske tänker att jag har ingen chefsposition. Eller jag är ingen person som har mål i mun liksom. Och kan tala för mig och så vidare. Men vet ni, det behövs inte. Handlar inte om det. Jag kan bara säga ett enda ord på en enda dag. Men är det ett ord som är från Herren? Är det ett ord som har fötts genom Guds ande? Då kan det ordet förändra en situation totalt. Jag kan å andra sidan tala tusentals ord som är tomhet, åter tomhet. Så varje dag tar vi upp vårt kors. Och jag tänkte på det här med den nya skapelsen. Talar mycket om helande. Det är ganska populärt nu för tiden att tala också om inre helande. Och det är många kyrkor som fokuserar på det här. Och det handlar i princip om att man ska göra upp med sitt gamla liv. Man ska på något sätt gå till botten med det man har upplevt och varit med om. Och det kan finnas saker där och traumatiskt och så vidare. Och tanken är god, ambitionen är god. Men vet ni vad jag har upptäckt? Personligen, och kanske ni har gjort samma upptäckt. Jag vet inte, men förr i tiden när man inte hade teleskop så tittade man på stjärnhimlen och räknade stjärnorna och man fick ett visst antal. Sen uppfanns kikaren och då såg man att där ute fanns det mycket mer stjärnor än vad jag egentligen trodde. Sen uppfann man de här stora teleskopen och upptäckte att det var bara en bråkdel av de stjärnorna. Det finns så många fler. Sen upptäckte man att man kunde sätta de här teleskopen ute i rymden. Utanför atmosfären. Där det inte finns liksom. Man kan se mycket längre. Och där upptäckte man att universum är så stort. Att man kan inte ens. Det går inte att räkna. Det går inte att se slutet på det. Ingen vet hur stort det är. Och jag skulle vilja påstå att det är samma sak. När vi försöker att bli helade i köttet. När vi tror att liksom vi kan på något sätt gå till botten med allt det som finns i den gamla Adam i köttet. Då upptäcker vi bara för varje upptäckt vi gör, för varje bekännelse som vi gör, så upptäcker vi att det bara finns mer och mer och mer. Och därför så, jag tänker på som det står i Jesaja 53, står att genom hans sår är ni helade. Och det har använts många gånger av många kristna till att man säger att okej, du har rätten till ett fysiskt helande. Du är helad i försoningen. Så att du kan bara hävda att du är helad därför att genom hans sår är ni helade. Men om vi tittar på sammanhanget, Israel i första hand, men också frälsningen till alla människor, att det handlar egentligen om ett totalt helande. Och ett totalt helande börjar alltid med den andliga biten. Vi börjar med att bli frälsta. Det är anden som först blir helad. Sen går helandet vidare till själen och kroppen. Jag tänker väldigt mycket på detta. Att vi är redan helade. Liksom, det är i den nya skapelsen. När vi bekänner vilka vi nu är i Kristus. Då är vi helade. Och jag säger inte detta nu liksom kaxigt. Jag menar inte att inte människor kan få hjälp och stöd, och det finns välmenande människor både inom och utom kristenheten, så att jag lägger inga liksom aspekter på detta, men jag bara säger det från ett fullbordat verksperspektiv att vad är helande egentligen? Vi har redan tagit emot ett helande. Det gör vi i det ögonblick vi tar emot Jesus Kristus som vår personliga frälsare. Då blir jag född på nytt. När jag börjar att leva i den skapelsen och fyller mig själv med honom som har helat mig. Ja, då kommer också mitt liv att förändras och förvandlas. Så det finns så många möjligheter att ta upp sitt kors dagligen. På arbetet, i hemmet, i kyrkan, i relationerna. Och vi får ha vår tunga kontrollerad av honom. Vi får ha våra ben till hans, eller de får stå till hans förfogande att gå dit han vill att vi går. Och den sista poängen här, det blir den femte punkten, efter att vi har tagit upp vårt kors, står det att vi ska följa honom. Och ordet för att följa här är egentligen att vandra jämsides med. Vilket är väldigt intressant där, för att grekiskan använder det här ordet som betyder att vandra jämsides med. Så att även då vi tidigare sa att vi ska liksom ställa oss in i ledet och följa honom, så är han ledare. Men när vi går på linje med honom på det här sättet, så säger han, kom liksom, vandra här vid min sida. Liksom, det är inte det att jag kallar er inte längre tjänare, säger han i Johannes 15. Jag kallar er vänner. Och vännerna får vandra vid hans sida. På jämbördiga. Visst, han är huvudet, han är vår herre, han är vår mästare, han är Gud själv. Men han är också vår broder. Den förstfödde i en skara av många syskon talas om i Romarbrevet 8 och vers 29. Så vi följer honom. Inte som en tvångsmässig handling där vi på något sätt steg för steg måste på något sätt lista ut vad han vill. Utan vad det handlar om är egentligen att vi lär känna honom, hans kärlek, hans karaktär, hans natur. Och i frivilligt så underordnar vi oss honom och vandrar vid hans sida, som han erbjuder oss att göra. Vara hans medarbetare, som det talas om i första Korinthierbrevet 3:9. Så det här är en vers som är underbar. Om någon vill, där börjar allting. Vill vi följa honom, ja, då får vi också följa honom. Vad vi då behöver göra, det är att förneka oss själva. Förneka köttets anspråk på att verkligen veta bäst. Och att leva i den nya skapelsen som är så medveten om att om det inte vore för hans liv och död och uppståndelse, så skulle vi inte ha vad vi har idag i fråga om frälsning eller någonting annat. Och varje dag får vi ta upp korset, och det innebär så många olika saker, men det finns så många tillfällen där vi får tala i olika situationer. Och vi får följa honom, vandra jämsides med honom, frivilligt och i kärlek. Det är vad det handlar om att vara en Jesu efterföljare. Och det gjorde lärjungarna då, det gör vi idag. Ingenting har på det sättet förändrats. Vi har fortfarande samma privilegie, samma rättighet att göra det. Amen.